dig och lämna honom. Om det så tar 1000 gånger, ska jag hjälpa dig och lämna honom.
Du lyssnar på Tyresöradion 91,4. Det här är berättelser från Kvinnojouren, en podcast av Tyresö kvinno- och tjejjour. Jag som pratar heter Ida Rasmusson och jag arbetar som verksamhetsansvarig på jouren. Med mig idag har jag vår ordförande Anna-Maria Jastani. Och idag kommer vi att prata om internationella kvinnodagen och varför den är så viktig att uppmärksamma. Syftet med dagen är att lyfta de mänskliga rättigheterna som borde vara självklara för alla. Vi har valt att döpa detta avsnitt till Säg inte grattis på kvinnodagen. Och det är för att internationella kvinnodagen inte ska vara en dag vi firar, utan en dag vi måste uppmärksamma. Och det är för att män och kvinnor fortfarande inte är jämställda. Inte ens i Sverige. Trots betydande framsteg inom jämställdhet finns det många utmaningar kvar. Till exempel löneskillnader, våld mot kvinnor och begränsningar av reproduktiva rättigheter. Men innan vi kommer in på dagens jämställdheter så tänker jag att vi gör en historisk tillbakablick. Som Anna-Maria vill berätta lite om hur kvinnodagen egentligen kom fram.
Tanken på en kvinnodag föddes i början på 1900-talet inom arbetarrörelsen och kvinnorörelsen. På många håll i världen förde kvinnor fram kravet på kvinnlig rösträtt och 1945 drevs ett internationellt avtal fram som slog fast jämställdhet mellan kvinnor och män som en grundläggande mänsklig rättighet. Men först 1977 beslutade FN om att införa en gemensam internationell kvinnodag den 8 mars. Det är ingen helgdag i Sverige, men i närmare 30 länder runt om i världen så är det det. Och trots att kvinnor vann mark i det offentliga rummet och på arbetsmarknaden under 1900-talet så delades berättelser om våld inom familjen mellan kvinnor. Under denna tid så var familjen som institution privat och någonting som samhället inte la sig i. I den framväxande kvinnorörelsen så utgjorde den kvinnliga gemenskapen eller systerskapet en viktig del. Under 1970-talet och på flera platser i världen startade i princip samtidigt feministiska aktivister, så kallade kvinnohus eller kvinnoföreningar eller kvinnosammanslutningar. Och här framkom många och återkommande berättelser om våld som delades och sen beforskades. Och det är det som vi bygger vår förståelse på om våld i nära relationer. Våldsutsatta kvinnor vände sig till dessa kvinnohus för att få hjälp och det gjorde att kvinnojourer växte fram. Och vi då, Tyresö kvinnojour, vi startades redan 1981 som en av de tidigaste kvinnojourerna i Sverige. Och 1984 så bildades vår riksorganisation, ROKS, Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige.
Och under den här perioden och även tidigare så finns det ju många starka och viktiga kvinnor som är värda att lyfta fram. Vill du berätta om några av dem?
Ja, vi har ju till exempel Fredrika Bremer. Hon levde på 1800-talet och hon var författare, fredskämpe och kvinnosakskvinna. Hon förespråkade fred och avskaffandet av slaveriet och kämpade för att kvinnor skulle bli myndiga och självständiga. För det var inte vi då. Och utan henne så hade din pappa eller bror eller man fattat alla dina beslut åt dig. Och sen Sofie Sager, hon levde också på 1800-talet. Hon blev en riktigt viktig grundpelare i kampen för kvinnlig frigörelse. När hon som första kvinna i Sverige anmälde och drev sitt eget våldtäktsmål 1848. Och mannen försökte försvara sig genom att hävda att Sofie var sinnessjuk. Men Sofie vann faktiskt och mannen blev dömd för övergreppen. Någonting som var helt unikt för den här tiden. Och efter rättegången emigrerade hon till USA där hon fortsatte att strida för kvinnors rättigheter resten av sitt liv. Och en annan kvinna heter Carolina Widerström och hon levde också på 1800-1900-talet. Som Sveriges första kvinnliga läkare var hon en viktig förkämpe för kvinnans rätt till sin egen kropp. Hennes engagemang i politiska frågor som rörde kvinnlig sexualitet, rättigheter och hälsa har lett till livsviktiga förändringar inom både samhället och sjukvården. Ytterligare en kvinna, Elin Wägner, i slutet på 1800-talet fram till mitten på 1900-talet. Hon var journalist, författare och fredsaktivist samt den andra kvinnan någonsin att bli invald i Svenska Akademien. Genom sitt författarskap skapade hon för första gången en dialog kring kvinnlig rösträtt. Hennes engagemang fortsatte även efter den allmänna rösträtten gick igenom och hon brukar räknas som en av grundaren av ekofeminismen. En annan kvinna, Elise Ottensson Jensen, arbetade för sexuella rättigheter och hälsa. Hon var med och grundade RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning. Och hon kämpade för sexualundervisning i skolan, rätten till preventivmedel, rätten till abort samt avkriminalisering av homosexualitet. Och till sist, men inte minst, Katarina Taikon, som var en antirasistisk förkämpe som utifrån sina egna erfarenheter av diskriminering blev en viktig drivkraft för romers rättigheter. Hon stred för alla kvinnors rätt till bostad och utbildning och vigde sitt liv åt att kämpa mot fördomar och diskriminering. För att sprida kunskap om romers liv så skrev hon både självbiografiska böcker samt barnboksserien om Katitzi som fick ett enormt genomslag.
Ja, det är ju mycket som har hänt sedan dess och ett viktigt årtal i modern tid är ju 2017. Vill du berätta vad som hände då?
Ja, precis. 2017 kom ju verkligen att gå till historien som året där många kvinnor tagit mod till sig och anmält sexuella övergrepp så skedde helt accepterat i det offentliga rummet och även satte ner foten mot orättvisor. MeToo-rörelsen växte fram. Tyvärr så har ju många som vittnade om sexuella övergrepp och trakasserier tystats genom förtalsrättegångar som de oftast förlorat enligt nuvarande lagstiftning. Men man kan säga att rörelsen faktiskt ledde till en ökad medvetenhet, även förändrade attityder och i vissa fall även rättsliga reformer för att bättre skydda offer och hålla förövare ansvariga.
Ja, men precis. Men om vi kommer in lite mer på nutid då?
Ja, just det. Vad är det då som har blivit bättre? Eller finns det saker som fortfarande inte är bra?
Ja, men under de senaste årtiondena har ju många länder infört lagar som främjar jämställdhet. Och fler kvinnor har ju till exempel tagit plats i politiska och ekonomiska maktpositioner. Till exempel så har ju då Sverige sedan 70-talet haft en väldigt aktiv jämställdhetspolitik. Och Sverige räknas då ofta som ett föregångsland just i den här frågan.
Ja, och vi har ju jämställdheten inskriven i grundlagen. Men vad betyder egentligen det?
Ja, men det betyder att staten erkänner principen om lika rättigheter och möjligheter för alla kön. Men trots detta så finns det ju väldigt mycket kvarstående utmaningar vad gäller jämställdhet. Ett exempel är ju löneskillnader. Trots så mycket framsteg i jämställdhet så kvarstår löneskillnader mellan kvinnor och män i så många sektorer. Alltså att kvinnor får allt som oftast lägre lön än vad män får. En annan kvarstående utmaning är ju det obetalda hushållsarbetet. Alltså att kvinnor tar ansvar för till exempel att ta hand om barnen eller ta hand om sjuka, närstående eller anhöriga. Men en fråga som framförallt är viktigt när vi pratar om jämställdhet, det är ju mäns våld mot kvinnor. För det är ju verkligen en akut global kris. Enligt en rapport från FNs kvinnoorgan UN Women och FNs kontor för narkotikakontroll och brottsförebyggande dödades uppskattningsvis 51 100 kvinnor och flickor av sina intima partners eller andra familjemedlemmar under 2023. Och bara i Sverige så dog 10 kvinnor av en partner eller en tidigare partner.
Men varför blir då kvinnor fortfarande ifrågasatta när de berättar om våld och diskriminering?
Jo, men det är ju så att kvinnor som berättar om våld och orättvisa möts oftast av tvivel på grund av gamla föreställningar om kön och samhällsnormer som gör att sådant beteende anses som normalt. Och rädslan för att få negativa konsekvenser i sociala sammanhang eller till exempel på jobbet kan göra att kvinnor drar sig från att berätta. Och just därför har ju MeToo-rörelsen verkligen hjälpt till för att lyfta fram de här problemen och förändra hur vi pratar om sexuella trakasserier och övergrepp.
Men hur ser då kvinnors rättigheter ut i olika delar av världen?
Ja, men det varierar väldigt mycket från land till land. I vissa länder har kvinnor tillgång till exempel utbildning, hälsovård och juridiskt skydd. Men i andra länder så finns det ju hinder som begränsad rörelsefrihet, brist på utbildningsmöjligheter och frånvaro av rättslig skydd vad gäller våld och diskriminering.
Men hur påverkar då politiska beslut kvinnors liv och frihet i världen? Som inskränkningar av aborträtten till exempel.
Politiska beslut som begränsar till exempel aborträtten har ju en direkt inverkan på kvinnors hälsa och även deras autonomi och ekonomiska möjligheter. Att begränsa tillgången till säkra aborter kan ju leda till väldigt farliga ingrepp, ökad mödradödlighet och att kvinnor tvingas att fullfölja oönskade graviditeter. Och det påverkar ju såklart deras utbildnings- och karriärsmöjligheter men även deras liv och hur de ska ta sig vidare därefter.
Mm.
För att förstå ojämställdheten i världen så kommer jag nämna 11 exempel som Plan International Sverige har tagit fram till varför världen är ojämställd. Och Plan International Sverige är en global barnrättsorganisation som arbetar för barns rättigheter hela världen över. Den första är, var tredje kvinna eller flicka kommer någon gång i sitt liv utsättas för våld. 2. 60% av de som lever i kronisk hunger är flickor eller kvinnor. Flickor får minst mat i familjen och förväntas äta sist. 3. Var tredje sekund tvingas en flicka in i äktenskap. Den första mensen ses ofta som ett tecken på att hon är redo att gifta sig och skaffa barn, vilket leder till att många flickor tvingas avsluta sin skolgång. 4. 122 miljoner flickor får inte gå i skolan. Trots att fler år i skolan ökar flickors framtida inkomst. 2/3 av världens analfabeter är flickor och kvinnor. 5. Komplikationer i samband med graviditet och förlossning är den vanligaste dödsorsaken bland tonårsflickor globalt. Över 1 miljard flickor och kvinnor lever på platser där rätten till en säker abort är begränsad. 6. Var 11:e minut dödas en kvinna eller en flicka av någon i hennes egen familj. 7. Flickor och kvinnor utgör mer än 75% av världens obetalda hushållsarbete. Varje dag lägger flickor ner mer tid än pojkar på obetalt hushållsarbete. 8. Kvinnor äger mindre än 1% av världens tillgångar och tjänar bara 10% av världens inkomst. Samtidigt visar forskning att barns utveckling och utbildning ökar och hälsan förbättras om kvinnor får bestämma över inkomsten. 9. I hela världen är bara var fjärde parlamentariker kvinna och knappt 1 av 10 ministrar. 10. Flickor och kvinnor löper större risk att dö vid naturkatastrofer. Det beror på att de oftare är hemma, har otympliga kläder och i mindre utsträckning lär sig att simma. 11. Kvinnor utgör 70% av världens fattigaste människor.
Ja, tack Ida. Det här är en bra sammanfattning som beskriver hur ojämställdheten i världen fortfarande ser ut.
Verkligen. Men för att komma tillbaka då till varför säger vi inte grattis på internationella kvinnodagen.
Men varför tror vi då att det är så många som säger grattis?
Ja, men jag tror att många säger grattis eftersom att man ser det som en dag för att fira kvinnor likt en födelsedag eller mors dag. Men det är ju en missuppfattning om dagens syfte och även en brist på medvetenhet om den här viktiga historien och att dagen verkligen är en kampdag.
Och hur kan vi då förändra synen på 8 mars?
Ja, men till exempel att göra det här poddavsnittet för att uppmärksamma kampen och uppmärksamma de orättvisor som fortfarande finns. Men också att vi utbildar varandra, att vi sprider information om den här viktiga dagen och ursprunget till varför den kom till överhuvudtaget och varför den är så viktig att uppmärksamma. Men också att vi engagerar oss i samtal om aktuella jämställdhetsfrågor och de utmaningar som kvinnor står inför idag. Också att delta i debatten, stöd och delta i evenemang, seminarier, vara med på demonstrationer som fokuserar på de här orättvisorna helt enkelt.
Tack snälla Ida för de orden. Jag känner mig fortfarande lite tagen av de här fruktansvärda meningarna. De kommer jag bära med mig ett tag.
Ja, de är så viktiga att tala om. Sverige är ju ett land som många ser som jämställt. Mm. Men när man väl går in på de olika frågorna så ser man ju att gud, det stämmer ju faktiskt inte.
Och det finns också krafter som vill kämpa emot det här. Det finns mycket i världen just nu som gör att kvinnors frågor och det som är viktigt för kvinnor får liksom stå tillbaka.
Vi kommer ju att stå i Tyresö centrum den 8 mars mellan klockan 10 till klockan 17. Vi kommer stå på inomhustorget och sprida information om oss och vår verksamhet men också om internationella kvinnodagen och varför kampen är så viktig.
Precis, så välkomna och besök oss där.
Men innan vi avrundar, Anna-Maria, har du några avslutande ord för att sammanfatta det här avsnittet?
Ja, det är ju viktigt att känna till historien fram till vår nutid. Kvinnor här i Sverige och runt om i världen kämpar ju fortfarande för jämställdhet och jämlikhet och för respekt för sina berättelser om diskriminering och våld i samhället och i familjen. Och än idag blir ju kvinnor som utsätts för våld i familjen ifrågasatta och ignorerade. Och trots att jämställdhet finns inskrivet i vår grundlag så har kvinnor fortfarande lägre lön än män och tar större delar av det gemensamma hushållets arbetsuppgifter. Det är också viktigt att säga att detta inte är männens fel. Det är en nedärvd struktur som både kvinnor och män föds och uppfostras in i. Därför är jag väldigt hoppfull att det här går att förändra. Jag har själv barnbarn och jag vill fortsätta se jämlikhet och jämställdhet som naturligt, men inte självklart. För det finns starka krafter som vill ha makt och använda den för att trycka ner andra. Därför är det viktigt att uppmärksamma och inte fira den internationella kvinnodagen den 8 mars.
Tack för de orden. Mm. Du har lyssnat på Berättelser från kvinnojouren, ett program på Tyresö Radio 91,4. Tack för att du har lyssnat.
Om det så tar tusen gånger, ska jag hjälpa dig att lämna honom. Om det så tar tusen gånger, ska jag hjälpa dig att lämna honom.